Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Hör så Herrens ord i den gammaltestamentliga texten för domsöndagen. Så skriver profeten Daniel i det 7:e kapitlet och från den 9:e versen. Medan jag såg på djuret sattes troner fram och den gamla av dagar satte sig ner. Hans kläder var snövita och håret på hans huvud var som ren ull. Hans tron var av eldslågor och hjulen på den var av flammande eld. En ström av eld flöd ut från honom. 1000 gånger 1000 tjänade honom och 10 000 gånger 10 000 stod inför honom. Han satte sig ner för att döma och böcker öppnades. Sedan fortsatte jag att se för de skrytsamma ords skull som hornet talade. Medan jag såg blev djuret dödat och kroppen förstördes och kastades in i brinnande elden. De övriga djuren miste också sin makt. Deras livstid var bestämd till tid och stund. I min syn om natten såg jag och se en som liknade en människoson kom med himlens skyar och han närmade sig den gamla av dagar och fördes fram inför honom. Åt honom gavs makt och ära och rike. Och alla folk och stammar och språk måste tjäna honom. Hans välde är ett evigt välde som inte ska ta slut. Och hans rike ska inte förstöras. Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Ja, i dagarna har många av oss chockerats över islamismens brutalitet efter morden i Paris. Vi kände till IS härjningar i Syrien och Irak. Men nu kom det så mycket närmare när allt skedde i Europa. Tryggheten skakas och oron för krig och terror griper många. En person som fick uppleva krig och fred, fångenskap och misär var profeten Daniel som återgett verserna som utgör dagens text. Daniels bok är en blandning av historia och apokalyptiska syner. Den beskriver både Daniels liv och vad Gud uppenbarade om världens samtid och framtid. Dagens text är en liten del av ett större sammanhang. Vi kanske behöver summera en del av det större sammanhanget för att förstå vad dagens text handlar om. Vi ska se att Daniel lever i en trasig och krigshärjad värld. Ganska lik den värld som många troende upplever i Kenya, i Syrien och i Irak. En värld av motsättningar, maktkamp och konflikter. Vi kanske inte ser den i Sverige idag, men vi kan läsa om den i tidningar och höra om det i radio, beskåda på TV:n och läsa om kanske på nätet. Alla dessa tekniska hjälpmedel hade inte Daniel och hans samtid. Men profeten Daniel hade någonting ännu bättre. Han var Guds profet. Det betyder att Gud hade en särskild förbindelse till honom så att han lät honom skåda med en blick som såg över ett bredare fält än vanliga människor gör. Vi ser det som fysiskt framför det som syns framför våra ögon, det som är fysiskt. Profeten ser längre. Det är som om Gud öppnade en reva i det fördåda och låter honom se kungariken, maktstrider, andliga skeenden. Inte bara i nuet, utan också i det förgångna och i framtiden. Genom internet så kan man få del av vad andra ser på andra platser. Men vi kan inte se in i framtiden. Eller se med skärpa varför saker och ting sker. Vad som ligger bakom krig, bakom kungarikens uppgång och fall. Och vem som styr och leder historien. Profeten, han ser allt detta. Ibland syns det tydligt. Och ibland ger Gud bara konturerna genom olika bilder. Och dessa bilder kan ibland vara svåra att tolka. Så ibland ger Gud en förklaring till bilderna eller liknelserna eller symbolerna. Och ibland så låter han den vana bibelläsaren få klura ut själv vad dessa symboler betecknar genom att man läser och jämför med andra bibelställen. I verserna innan dagens text så visar Gud Daniel 4 olika djur. Det första liknade ett lejon. Det andra liknade en björn. Och det tredje en leopard. Och det fjärde djuret beskrivs som ett förskräckligt, fruktansvärt och starkt djur. I verserna efter dagens text så ber profeten om en förklaring. Och han får också en uttydning. Vi ska inte gå in i detaljerna i liknelsen. De hör till ett särskilt bibelstudium om Daniels bok. Vi kan bara konstatera att de fyra djuren syftar på fyra världsriken som dominerade arenan i Mellanöstern under en lång tid. Det första riket är det babyloniskt-assyriska riket. Det andra djuret är det medopersiska riket. Det tredje riket är det grekiska riket. Alexander den store. Och det fjärde riket är romarriket. Om sin upplevelse av synen så berättar Daniel: då kände jag, Daniel, att min ande blev orolig i mig. Och den syn jag hade haft skrämde mig. Det är nog så många av oss upplever tyranniska världsriken idag också. De skrämmer oss. Vare sig vi talar om Kina och Nordkorea som kastar kristna i fångläger. Eller IS som avrättar människor. Eller Iran och Irak som sysslar med religiöst förtryck. Vi blir oroliga. Och en del kristna uttrycker det till och med osäkerhet. Är vår värld verkligen i dessa ondskefulla tyranners händer? Var är Gud? Var fanns Gud? Är de yazidiska och kristna kvinnorna våldtogs eller såldes som slavar? När kristna män och kvinnor offrade sina liv i tron på Jesus Kristus? Var fanns Gud då? Daniel befinner sig i staden Babylon. En stad som behärskades först av det babyloniska syriska riket och sen av det medopersiska riket. Han är inte där frivilligt. Hans folk hade förts bort som fångar och gråter och längtar tillbaka till Jerusalem. Han får sin syn år 553 år före Kristus. 553 före Kristus. Och hur kan vi veta så exakt? Det vet vi eftersom kungalängderna på de kilskriftstavlor som han har grävt fram ur staden Babylon är så detaljerade. Och Daniel säger att han fick synen i den babyloniska kungen Belsassars första regeringsår. Och det är 553 före Kristus. Men om man begrundar synens innehåll så ska man se att den ger en viss tröst i sig själv. Det är riken som uppstår och det är riken som går under. Om man inte tror att Gud har kontroll så missar man att det är ju Gud som ger Daniel dessa beskrivningar. Gud vet om dessa riken. Han vet vad som ska hända. Varje rike har sin uppgång och sin nedgång. Sitt fall. Gud vet om allt detta. Och han låter Daniel få se detta. Kung Josafat hade sagt långt tidigare till Gud i andra krönikebokens 20 kapitel och den 6 versen. Herre, våra fäders Gud, är inte du Gud i himmelen och den som råder över alla hedna folkens riken? I din hand är kraft och makt och det finns ingen som kan stå emot dig. Så kanske vi inte upplever tillvaron när vi ser krig och elände, svält och övergrepp. Kung Salomo skriver i Predikarens bok, det 8 kapitlet och från den 10 versen. Jag såg de ogudaktiga bli begravda och gå till vila, medan de som gjort det rätta måste dra bort från den heliga platsen och blev glömda i staden. Därför att domen inte genast fälls över det onda, styrks människors barn att göra det som är ont. Men även om syndaren 100 gånger gör det som är ont och lever länge, så vet jag ändå, det går väl för de gudfruktiga. De fruktar ju Gud, men illa för den orättfärdige. Hans levnad förlängs inte som skuggan. Han fruktar ju inte Gud. Gud tillåter alltså människors ondska. Men han har satt en gräns för den. Det vittnar Guds uppenbarelse om genom profeten Daniel. Han ser riken komma och han ser riken gå. Alla riken har sin livstid. De ställer till förödelse, men allt är i Guds hand. Ingenting sker utanför hans allmakt. Daniel skådar innan dagens text det sista riket, romarriket, som består än idag genom honom som tronar i de 7 kullarnas och 7 bergens stad, Rom. Vi läser. Medan jag såg djuret sattes tronen fram och den gamla av dagar satte sig ner. Hans kläder var snövita och håret på hans huvud var som ren ull. Hans tron var av eldslågor och hjulen på den var av flammande eld. En ström av eld flöt ut från honom. 1000 gånger 1000 tjänade honom och 10000 gånger 10000 stod inför honom. Han satte sig ner för att döma och böcker öppnades. Sen fortsatte att se för de skrytsamma ordskull som hornet talade. Medan jag såg blev djuret dödat och kroppen förstördes och kastades i den brinnande elden. Hur mäktiga och skrytsamma är de mänskliga rikena när Gud sätter sig till doms över vår värld. Det är en tröst för dem som lider betryck under antikristlig tyranni. Dessa riken må vara mäktiga nu, men det kommer en dag då Gud träder in i vår värld. Då tronen sätts upp, då han sätter sig ner för att döma, då böcker öppnas, böckerna om våra liv. Då människan har att göra räkenskap inför en helig Gud. Idag må människor hota om hur de ska krossa och förstöra freden och bryta ner harmonin. Men hur modiga blir man när man med sin lortiga klädnad, med sina synder och brott, med sin olydnad och kärlekslöshet står inför honom vars kläder var snövita och håret på hans huvud var som ren ull. Hans tron var av eldslågor och hjulen på den var av flammande eld. En ström av eld flöt ut från honom. Gud har satt en gräns för människors ondska. Och det sker när han bryter in i vår värld. Det sker snabbt och helt oväntat. Medan Daniel ser det sista djuret, så står det att troner sattes fram. Jesus säger, Matteus 24, strax efter de dagarnas nöd ska solen förmörkas och månen inte ge sitt sken. Stjärnorna ska falla från himlen och himlens krafter ska skakas. Då ska människosonens tecken synas på himlen och alla jordens folk ska jämra sig när de ser människosonen komma på himlens mål. En stor makt och härlighet. Varför jämrar sig jordens folk? Ja, den främsta anledningen till att människor borde ha anledning att jämra sig är att Gud satte sig ner för att döma och böcker öppnades. Han som sitter på tronen har ett utseende som är vitare än ljuset, och rättfärdigheten inför Gud handlar inte om att vi jämför oss med andra. Jag är i alla fall bättre än den eller den. Rättfärdigheten inför Gud handlar inte heller om att vi jämför våra bättre dagar med våra sämre dagar. En gång gjorde jag bra saker. Nej, Gud säger att han ska jämföra oss med sig själv. Gud säger, 1 Petrus 1:16, ni ska vara heliga, ty jag är helig. Jesus säger, var fullkomliga, så som er fader i himmelen är fullkomlig. Det är förutsättningen. Och nu kommer det jobbiga. Han satte sig ner för att döma och böcker öppnades. Allt du och jag gjort, både bra och dåligt, nedtecknades. Skulle du och jag vilja att det lästes upp? Gud kommer att döma på den yttersta dagen. Individer, folk och nationer. I Daniels bok är de fyra världsrikena i fokus. Han skriver, sedan fortsatte jag att se för de skrytsamma ords skull som hornet talade. Medan jag såg blev djuret dödat och kroppen förstördes och kastades i den brinnande elden. De övriga djuren miste också sin makt. Deras livstid var bestämd till tid och stund. Djuret är romarriket. De övriga djuren är de övriga rikena som varit världsriken. De kastades i den brinnande elden. De ogudaktiga system som styr den här världen kommer att gå under. Deras livstid var bestämd, säger Daniel, till tid och stund. Det är väl ändå en tröst. När diktaturer förtrycker, plundrar och förslavar, när terrorister springer omkring på gatorna och när omoral och avgudadyrkan florerar i våra västerländska kulturer, dessa riken kommer att gå under. Deras livstid var bestämd till tid och stund. Gud kommer att dra ett streck för all ondska och allt hat, för omoral och olydnad på den yttersta dagen. Och det är en tröst för dem som plågas. De som är förenade med Jesus, dem kommer att avtorka alla tårar från deras ögon. Johannes skriver, döden ska inte finnas mer. Och ingen sorg, och ingen gråt och ingen plåga, för det som förr var är borta. Han som satt på tronen sa, se, jag gör allting nytt. Men tyvärr är det lätt att glädjas åt det ondas undergång. Som om våra hjärtan vore så bra inför den helige och upphöjde han som sitter på tronen och ska döma enligt sin stränga rättvisa. Hur skulle det gå med oss om Gud skulle döma enligt sin stränga rättvisa? Det är en allvarlig fråga att ställa sig själv. Men innan vi ger upp hoppet, låt oss läsa om synens andra viktiga gestalt. Daniel skriver: i min syn om natten såg jag och se en som liknade en människoson kom med himlens skyar. Och han närmade sig den gamla av dagar och fördes fram inför honom. Åt honom gavs makt och ära och rike, och alla folk och stammar och språk måste tjäna honom. Hans välde är ett evigt välde som inte ska ta slut, och hans rike ska inte förstöras. Tänk hur annorlunda domscenen blir när människosonen träder in i den. Han kommer med himmelens skyar och han förs fram inför den gamle av dagar. Människosonen, han som är ett med fadern och den helige ande, sann Gud av evighet. Han som föddes av jungfru Maria och levde ett heligt liv för att sedan offras på korset. Han som själv säger i Markus 10 och vers 45: människosonen har kommit. Människosonen har inte kommit för att bli betjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Människosonen, Lukas 19 och vers 10, har kommit för att uppsöka och frälsa det som var förlorat. Det är Jesus Kristus. Det är han som är sann Gud och sann människa i en person. Han som dog för våra synder, uppstod på den tredje dagen, uppsteg till faderns högra sida för att återkomma i härlighet för att döma levande och döda på den yttersta dagen. Men boken med alla mina dåligheter, det som upptecknades av dina och mina synder, vad blev det av detta? Kommer vi undan boken? Märk nu att det står böcker. Där finns också en annan bok. Livets bok. Och var står du i denna livets bok? Gud förklarar genom aposteln Johannes: den som har sitt namn skrivet i livets bok, som tillhör lammet som är slaktat från världens grundläggning. De som tillhör lammet har sina namn skrivna i livets bok. Lammet är offerlammet. Det är Jesus som slaktades, som offrades på korset för våra synder. Honom om vilken Johannes döparen säger: se Guds lamm som tar bort världens synd. Det lamm som besjungs av den stora skaran inför tronen, Uppenbarelseboken 5 och 9. Du är värdig att ha bokrullen och bryta dess sigill, ty du har blivit slaktad, och med ditt blod har du åt Gud köpt människor av alla stammar och språk, folk och folkslag. Gud har verkligen friköpt alla människor genom Jesu Kristi offer på korset. Det har han gjort. Alla människor är friköpta genom Guds sons blod. Men har du och jag våra namn skrivna i livets bok? Hör vi till lammet? Eller hör vi till skaran av dem som tillsammans med världsrikerna som Daniel talar om kommer att kastas i den brinnande elden? Om våra namn står skrivna i livets bok, har med om vi hör till lammet. Till människosonen. Till Jesus Kristus. Vi blev ett med Jesus Kristus när vi döptes till hans död och uppståndelse. Vi blir ett med Kristus varje gång vi tar emot hans kropp och blod i nattvarden. Första Korintierbrevet kapitel 10, vers 16. Välsignelsens bägare som vi välsignar, är den inte gemenskap med Kristi blod? Brödet som vi bryter, är det inte gemenskap med Kristi kropp? Vi är ett med Jesus Kristus genom tro, som det står skrivet. Men åt alla dem som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som lyder, är felfria, är fläckfria, nej, åt alla dem som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt alla dem som tror på hans namn. Vems namn? Jesus Kristus, Guds son, vår frälsare. Vad är det vi tror när vi tror på Jesus Kristus? Vi tror att Guds sons blod renar från all synd. Vi tror att han, Kolosserbrevet 2, vers 13 och 14, har förlåtit oss alla våra överträdelser och strukit ut det skuldebrev som med sina krav vittnade mot oss. Det har han tagit bort genom att spika fast det på korset. Det betyder att när Gud ser i sin domsbok, när du förblir i Jesus Kristus, så ser han inte dina synder. Han ser bara våra goda gärningar. Synderna är ju fastspikade på korset. Det var därför människosonen i Matteus kapitel 25 bara kunde berömma dem som stod på den högra sidan. Varför klandrade han dem inte? Han ser bara deras goda gärningar, eftersom de tror på Jesus Kristus. De litar på att synden är spikad fast på korset. Genom tron på Kristus blir vi rättfärdiga inför Gud. Låt oss därför hålla fast vid honom och leva nära honom genom evangelium i ord och sakrament. Amen.